Hej och välkomna till podden Oslagbara kvinnor. Det här är Maria.
Och det här är Tanja.
Hej Tanja.
Hej Maria.
Idag ska vi prata om kollegor och förövares anhöriga.
Spännande, spännande.
Ja, det är ju lite önskemål från lyssnarna faktiskt.
Ja, och jag tyckte det var faktiskt ett bra tips.
Verkligen, det är ju intressant ändå.
Ja, tyvärr så har inte du så mycket komma med förövarens anhöriga.
Nej, jag har ju inte det. Vi hade ju inte riktigt den relationen så.
Nej.
Men du har ju desto mer kan man säga.
Ja, tack vare att det är
så slut. Du pratar för bägge idag.
Precis. Men det var bara för att jag fick träffa dem mer i slutet.
Just det, för jag vet, han undanhöll väl dem lite i början.
Ja, definitivt.
Eller början, första åren.
Ja, det var bara sista året jag fick träffa dem.
Ja, det var bara sista året.
Ja, och jag tror att det är tack vare dem också att jag har tagit beslutet.
Mm.
För jag fick veta sanningen.
Ja, men precis. Och det var väl kanske den han ville dölja, tänker jag.
Ja, det var därför jag inte fick träffa dem. Men hans barn fick jag aldrig träffa.
Aldrig?
Aldrig.
Oj. Men han träffade dina?
Ja, det gjorde han.
Men så var det ju lite för mig också.
Mm.
Det har jag ju nämnt någon gång. Men det var ju också väldigt mycket min släkt, min familj, mina vänner och barn. Men inte så mycket att han släppte in mig i sitt.
Men några har du ju träffat.
Jo, det har jag. Men sen bodde ju också en del av hans nära väldigt långt bort.
Ja.
Så att det var ju lite så här naturliga orsaker också. Mm. Men nej, definitivt var det ju inte alls lika fritt för mig att träffa hans anhöriga.
Nej. Men ska vi börja prata om kollegorna?
Ja, det kan
och spara det bästa till sist.
Precis. Ja, nej, men jag har ju en bästa kollega, Sofia, som du vet.
Ja, hon som kom på dig när du fick sms.
Ja, men precis.
Och såg så konstigt ut då.
Ja, exakt.
Ja.
Nej, men hon, vi är ju även vänner privat.
Mm.
Så att det är mer än, det är inte bara så kollegrelation.
Liksom. Ingen vanlig kollega.
Nej,
bara.
Absolut inte. Men liksom, jag har ju tänkt väldigt mycket liksom att man undrar vad hon tänkte egentligen.
Mm.
Och liksom om hon tänkte att...
Om hon trodde verkligen, eller om hon tänkte någonsin att, ja men är hon våldsutsatt?
Ja, precis. Eller ja. Om liksom problemet låg hos mig snarare än hos honom.
Ja.
Liksom att, jag vet att hon har ju sagt till mig att hon störde sig liksom att hon fick inte tag i mig.
Mm.
Hon blir frustrerad liksom, hon undrar vad är det som händer? Alltså varför uppnår hon inte min snap på typ 3 dagar?
Mm.
Och innan har det liksom varit om 2 minuter.
Ja, precis.
Vi har hörts väldigt, väldigt frekvent.
Mm.
Men nu var det liksom att jag kunde bara ringa i vissa tillfällen eller liksom sådär. Så att man undrar om hon hade sina misstankar.
Mm. Vad tror du?
Jag tror ändå det. För hon var ändå väldigt ihärdig och liksom frågade ju liksom, oj men liksom, hur mår du egentligen? Och vad är det ni... Bråkar ni eller vad pratar ni om? Alltså hon kunde ju ställa sådana raka frågor.
Vart du ställd då? Eller vart du rädd att hon skulle se igenom din fasad?
Ja, jag var nog mer rädd att fasaden skulle rasa. För jag vet att hon är en person som... Ja, men hon älskar ju rättvisa.
Mm.
Hon är ju alltså megastort hjärta. Hon skulle ju aldrig acceptera att någon gör mig illa.
Nej.
Så att där hade hon ju satt ner foten.
Mm.
Och det är ju så, man skyddar ju honom.
Ja, men man är så van att skydda de här männen när man lever med dem.
Ja, för jag älskar ju han. Jag ville ju vara med honom liksom.
Mm.
Jag drog ju mig undan liksom.
Ja, precis.
Det var ju liksom han och jag mot världen.
Mm.
Men jag undrar liksom vad de tänkte. Ja, men jag tänkte så här, jag menar, jag åt ju inte med mina kollegor till slut. Jag åt ju bara med honom.
Ja. Undra hur dina kollegor tänkte då?
Ja, jag tror att de tänkte faktiskt att oj, ja, men de är så kära liksom, och det var liksom han och jag mot världen, att vi hade en väldigt speciell relation på något sätt. Att de tänkte att shit, de är väldigt tajta, samtidigt som de kanske störde sig liksom att men hallå, kan de inte sköta det privat eller liksom, jag menar, måste de äta på jobbet tillsammans? Vi jobbade inte ens tillsammans.
Det var ju tur att inte du och jag jobbade på samma ställe. För jag hade ifrågasatt bara, fan, ska du umgås med han hela tiden?
Ja.
Du är på jobbet, du kan göra det på privat.
Ja, det var det ingen som sa.
Nej, jag hade ju gjort det.
Hade du gjort det verkligen?
Jag hade definitivt gjort
på
det.
På riktigt?
Jag hade blivit så störd. Jag hade blivit så störd så jag hade gjort det.
Ja, nej, jag är inte så rakt fram heller.
Nej, det gör jag.
Inte. Så att men det är ju lite den här svenska kulturen att man inte liksom kanske vill
alltid
lägga
lagom.
Sig. Ja, men precis. Landet lagom. Ja. Nej, men att man inte ska lägga sig.
Nej, men jag är ju finne så.
Ja, det är...
Jag är väldigt rak så. Jag hade ju frågat, varför kan inte ni umgås och äta med oss? Mm. Alltså jag hade blivit så störd.
Mm.
För jag hade känt liksom att, tror de att de är bättre eller vad handlar det om? Mm. Alltså jag hade blivit så irriterad.
Ja.
Faktiskt. Så jag hade frågat.
Men så kanske vissa tänkte.
Ja, men inte våga säga någonting.
Nej, men precis. Alltså jag
tänk dig själv, om du hade sett någon annan, hade inte du blivit irriterad då?
Jag hade inte blivit irriterad, men jag hade reagerat.
Ja.
Definitivt. Jag hade tänkt att varför vill de vara själva? Mm. Samtidigt som i början kan man ju förstå den här
nykära-aktigt,
men när det går 5 år, då är det något som inte riktigt
Jag hade inte hållit käften i 5 år.
Jag vet att några kollegor gick till chefen. Och tog upp de här sakerna.
Mm.
Dels att jag vet att jag satt mycket med mobilen. Och det var ju för att jag var tvungen att svara. För annars blev det ju liksom konsekvenser.
Mm.
Men dels också att vi satt och åt tillsammans.
Mm.
Men ja, hon fick ju inget annat svar av mig än att nej, men vi tycker det är mysigt liksom, och härligt. Och sådär. Mm. Och att jag satt med mobilen och det förnekar jag väl. Liksom.
Ja, såklart.
Ja. Så att det blev liksom ingenting av det mötet heller.
Nej.
Och jag visste ju att, jag menar, hans åsikter var ju starkare än mina kollegors, liksom.
Mm.
Alltså.
Ja, för du var ju tvungen att gå hem med honom. Men du var tvungen precis. Att ta konsekvenserna.
Exakt. Så det, nej, det var så det var.
Mm. Om man tänker på din kollega här, så tycker jag det är otroligt fint av henne att hon ens vågade fråga dig.
Ja, men jag är så tacksam för det.
För jag kan bara sätta mig in i din situation, att man är så jävla rädd att de ska komma för nära in på. Mm. Samtidigt som man är så otroligt tacksam att de ser dig.
Mm.
Att de ser vem du är, att de ser att du har det jobbigt.
Mm.
Men samtidigt så här, backa bitch.
Alltså, ah, nej, men jag kan ju med handen på hjärtat säga att hon var ju den som brydde sig mest av alla. Liksom. Mm. Och hon var också den första som jag vågade berätta för sen.
Ja.
Och hon har ju trott på mig från dag ett. Jag vet att hon sa det liksom att men det var ju som att alla pusselbitar föll på plats när jag berättade. Då förstod hon ju allting.
Ja, varför du satt med mobilen, varför dina ansiktsuttryck såg så konstiga ut och varför du liksom gick i försvar. Och
såg ut som ett ras på morgonen liksom. Ja. Och
varför ni åt alltid ihop och allting.
Exakt. Så att hon har varit så stöttande. Mm. Alltså hela vägen. Och hon även ställde upp och vittnat med rättegång.
Mm. Men det måste varit ändå underbart att hon vågade fråga.
Ja.
Fast där och då kanske du inte tyckte det. Men nu liksom med handen på hjärtat idag efteråt. Så måste du tycka det.
Ja, men jag önskar att alla var så.
Ja.
Jag önskar att alla kunde agera som hon gjorde. Att man vågar fråga faktiskt.
Mm. För då kanske man hade lämnat tidigare.
Ja, jag menar, och det kan komma en dag. Om man fortsätter vara ihärdig så kan det faktiskt komma en dag där man känner att nej, nu lämnar jag. Och det gjorde jag ju till slut.
Mm. Ja, du är ju inte ihop med han nu så.
Nej, men precis. Nej, men jag menar, jag vågade ju berätta till henne till slut. Ja. Även om det tog lång tid. Men
det är ju svårt att berätta. Det är ju det svåraste sen efteråt.
Ja, men de som aldrig har ställt en fråga kan jag säga, de vet inte än idag.
Nej.
Alltså, jag har inte berättat skit för dem.
Men nu får du veta.
Ja, jo, tack. Nu får du ju veta. Men du förstår vad jag menar.
Jo, jag fattar.
Ja, för att jag kände att hon verkligen brydde sig genuint. Mm. På riktigt liksom. Hon var inte bara nyfiken.
Nej.
Utan hon brydde sig om mig.
Ja, precis. Mm. Ja, men det finns någon som bryr sig på riktigt. Ja. Och man känner ju det i deras frågor och hur de agerar.
Exakt.
Och de så här som är bara nyfikna.
Precis.
De backar man ju undan lite. För vi som har levt med våld. Relationer som vi har ju lärt oss att se tecken och lärt oss att
man blir expert
skydda
på det.
Sig själv på ett sätt.
Man blir expert.
Ja.
Verkligen.
Man är ju tvungen.
Ja. Vad hade du för kollegor?
Oj, vad hade jag för kollegor? Jag hade väldigt speciella kollegor på mitt jobb. Som du kanske vet.
Säger hon och skrattar.
Ja, men om man tänker på mitt yrke så.
Ja, jo.
Till väldigt speciella kollegor.
Ja.
Så det var därför också jag var rädd att berätta för någon.
Ja. För att ni alla är såna liksom, människokännare och kan mycket om psykiatri och sånt. Det måste ha varit jättesvårt.
Ja, men framförallt starka. Och så ville jag inte att någon skulle tro att jag var ihop med patienten.
Nej.
Heller.
Nej.
Alltså jag skämdes över min situation så pass mycket och jag jobbade där jag jobbade.
Mm.
Men jag hade faktiskt en manlig kollega. Som vi gick inte, vi stötte ju inte på varandra jämt heller. Men han, det var något speciellt över honom. För att det liksom, han var lugn och han var gift och allting. Så det var ingenting liksom sexuellt eller något
nej,
sånt.
Nej, nej, nej.
Jag tänkte bara klargöra det för våra lyssnare. Mm. Nej, men liksom, han var lugn och han kände stabil och han var trygg. Och... Så han var faktiskt den första som jag berättade för. Hur jag levde hemma.
Och då var du i relationen?
Ja.
Med ditt ex?
Ja, det var jag.
Mm.
Och det var jättejobbigt. Jag bara väntade på att han skulle bara få en fel reaktion. Ah, framförallt. Liksom.
Dumma dig typ.
Ja, men det gjorde han aldrig.
Nej.
Vi pratade ofta och han kunde komma fram till mig och fråga hur har du det. Och liksom, hade jag det jobbigt hemma så kunde jag gå fram till honom och bara säga snälla kan jag få en kram.
Mm.
För att jag liksom bara kände att jag behövde en kram. Och det fick jag alltid av honom.
Mm.
Och han var också den som började direkt leta efter lägenhet till mig. Men så ställde han faktiskt en svår fråga. Som jag tyckte var svår då faktiskt. Och det var att han frågade mig, vill du att jag ska fixa honom? Och vet du vad, helt ärligt, så tänkte jag länge innan jag gav honom ett svar.
Mm.
Men så kom jag fram till att nej, jag vill inte sjunka till hans nivå.
Nej.
Jag vill inte sjunka till hans nivå. Jag vill inte det. Och sen liksom han, samtidigt som han frågar, vill du att jag ska fixa honom så, eftersom jag har skulder på grund av mitt ex, så frågar han, vill du ha tillbaka dina pengar?
Ja.
Att de skulle inkassera dem.
Åh, herregud.
Jag bara, nej tack. För mig är det ju bara pengar. Alltså visst att jag får lida av det så idag.
Mm.
Fortfarande. Men det är fortfarande bara pengar. Om man tänker. Det är bara
alltså,
pengar.
Pengar betyder inte ett skit egentligen. Visst att som du säger, det är jättejobbigt.
Ja, jo, men det är ju
det. Skulder såklart. Men alltså, pengar betyder absolut ingenting i slutändan.
Nej, men det gör ju inte det. Men det var ju också den här kollegan som när jag berättade om den här pizzan.
Ja, som bjöd på pizzan.
Ja.
Mm.
För att jag tror att han kanske visste någonstans innerst inne. Jag vet inte.
Ofta
för
är det nog så.
För jag åt ju inte på jobbet.
Nej.
För jag hade ju inte ofta mat med mig.
Nej, men det kan du bara gå till dig själv. Ja. Du kan tänka så här, du känner att man har en magkänsla om en person.
Mm.
Att någonting inte riktigt står rätt till. Men du kan inte riktigt sätta fingret på det.
Nej.
Och så måste det ju varit för många av våra kollegor också.
Ja, definitivt.
Så att, nej, det gjorde han säkert.
Ja. Gud vad jobbigt egentligen om man tänker för dem.
Ja.
Och jag känner den här frustrationen. För jag bara kan gå tillbaka till mig själv. Hur frustrerad man skulle känna sig.
Mm.
Samtidigt som man vet också att man kan inte göra någonting. Man kan bara finnas där.
Precis.
Och det är bara det jättemycket.
Jo, det är ju det man behöver.
Mm.
Som du säger där, man kanske behövde en kram.
Ja, men jag...
Och orka en dag till. Liksom.
Ja, men jag hade det liksom att jag kände bara många dagar liksom när det var tufft. Liksom att jag gick bara fram och bara, snälla kan jag få en kram?
Mm.
Och så kramade han om mig. Och det är bara det gav mig så otroligt mycket styrka.
Mm.
Det gav mig så mycket styrka att orka åka hem. Orka ta liksom...
Striden.
Ja, hemma. Eller striden, tystnaden, whatever. Mm. Liksom. Ja, men det var faktiskt jätteviktigt för mig, den där lilla kramen.
Det förstår jag.
Jag hade faktiskt en annan kollega också när jag hade precis flyttat till den första kvinnojouren som jag började prata med. Som jag kände liksom att mig trygg. Han jobbade inte på våran sida av enheten. Han var bara gästspelare hos oss, som vi kallar dem.
Men... Också manlig?
Ja, det var.
Kände du att det var liksom lättare att prata med män om detta?
På något sätt. Och sen var det väl det också att jag ville få bekräftat att alla män inte är likadana.
Mm.
Det var någonting sånt, kände jag. Men jag hade då lättare att komma överens med de manliga. Jag kände inte att jag... Jag hade en kvinnlig, men hon var äldre.
Mm.
Henne pratade jag med ibland. Men hon var, det var ingen som jobbade på vår enhet, utan det var liksom en som var på vikarie. Så hon var gudomlig. Alltså hon var jätteunderbar. Liksom. Där kände jag mig också trygg. Men annars var det mest de manliga kollegorna.
Mm. Men det blir inte så mycket krusiduller och liksom så, utan det kanske är lite mer rakare samtal.
Ja, de frågar på ett rakare sätt. Då. Det liksom, det...
Du gillar ju det också.
Ja, jag gillar rakhet. Ja. Alltså jag har svårt för det här med skitsnack.
Ja, nej, men så jag kan ändå förstå det där. Ja. Du gillar ju inte det här att man ska klappa med hårs bara. Och
nej,
liksom...
fy fan mig klappar man inte med hårs.
Så jag kan faktiskt förstå att du uppskattar.
Jag har svårt det här med de här stackars ögonen. Alltså liksom folk som tycker synd om mig. Alltså,
stackars dejtan.
Reta gallerfen.
Ja, jo, jag vet ju det.
Så, nej.
Men jag har ju inte alls ont av det.
Nej.
Men jag kan verkligen därför förstå att det var lätt för dig. Lättare för dig att prata med killar faktiskt. Mm. Ja.
Nej, men för att återgå till min kollega. Så, nej, så vi åkte faktiskt iväg och fikade och åt på restaurang otroligt mycket.
Mm.
Och jag tyckte
han fick ut dig, vet att du har berättat.
Ja.
Ja.
Och det är liksom det som fascinerade mig mest med honom. Och jag kommer ihåg att när vi satt där på restaurang eller satt och drack våra kaffe eller någonting, att jag var så här: wow, han pratar. Nej, men. Och att det var så djupa diskussioner.
Mm.
Alltså jag bara kände att min hjärna var svältfödd. Alltså den bara sög åt sig av alla ord och allting. Och liksom, när man hade levt i den här tystnaden med honom, det var så här liksom, wow.
Ja, också att man har blivit van att bli bemött på ett visst sätt.
Ja. Ja, bara där, om vi bara blir bemött på ett visst sätt. Jag kommer ihåg att vi skulle åka någonstans och vi hittade inte stället. Då ger han sin telefon till mig.
Mm. Den här vännen alltså.
Ja, kan du bara knappa in det på GPSen?
Ursäkta, för jag tar i din telefon.
Ja, men det var verkligen så. Det var som om jag hade fått något värdefullt i handen. Jag var så chockad att jag fick någon annans telefon och jag skulle knappa in någonting framförallt i någon annans telefon. För att mitt ex telefon, det var ju så här hemligt. Det liksom, jag fick ju typ aldrig röra den eller någonting, så helt plötsligt hade jag en annan mans telefon i mina händer. Det var ju som att hålla ett nyfött barn, att man håller det så försiktigt.
Gud.
Ja, det var så sjukt egentligen när man tänker tillbaka.
Jo.
Men hur skadad man är.
Ja, verkligen.
Bara av det liksom bara en telefon.
Mm. Men det här med att han tog ut dig på liksom restaurang och kaféer och sånt. Det där tror jag är, det är någonting jag råder alla våldsutsatta kvinnor. Att faktiskt komma ut och se världen och... Ja, men liksom, jag hade ju också en kompis som drog med mig ut på sånt efteråt. Mm. Och det var det mest läkande för mig.
Fast vet du vad som var jobbigast för mig i de situationerna? Jag hade ju inte mina kläder. Jag hade bara träningstights. Tänk dig gå på fin restaurang med träningstights. Kom alltid med skjorta. Jag skämdes. Jag skämdes så otroligt mycket. Jag sa det till honom många gånger. Att jag skäms att gå ut och äta. Liksom när jag bara har träningstights och gympadojer.
Jo, det kan jag förstå, men det kanske var lite värt det om man tänker på.
Nej, jag slutade på grund av det.
Jaha, du gjorde det?
Ja, jag drog mig undan på grund av det. För att jag skämdes så mycket.
Mm.
För jag kände liksom, nej, jag vill inte. Alltså jag klarar inte av det här, för att jag kan inte gå så här bland folk på restaurang. Ja, absolut, om vi åker till något fik, absolut. Men på restauranger, nej.
Nej.
Nej, så jag...
Nej, den är ju tuff.
Då drog jag mig faktiskt undan.
Ja.
På grund av det.
Det var synd.
Ja. Men vi har fortfarande idag lite sporadisk kontakt lite då och då. Det har jag faktiskt med båda de här männen.
Mm.
Har jag. Och då är jag jättetacksam att ha dem i mitt liv.
Ja, men det förstår jag. Men jag vet att du hade en annan kollega.
Ja.
En kvinna.
Ja.
Hon som alltid kom till kvinnojouren.
Ja, men hon är ju helt underbar.
Nej, men det var julafton hon kom. Alltså hon hade med sig så mycket saker.
Ja.
Som hon skänkte.
Ja.
Nej, men kommer du ihåg det?
Ja.
Alltså det var kläder, det var väskor, det var grejer till barnen. Alltså,
till köket.
Ja.
Det var det.
Kokböcker, muffinsformar, allt.
Ja.
Popcornmaskiner.
Ja. jag vet.
Glassmaskin fick vi en gång.
Ja, men vad var det? Den där fritös eller vad fan ja. Var det? Airfryer.
Airfryer
var det, ja.
Barnen var helt överlyckliga.
Ja, du vägrade ju ta emot det, jag kommer ihåg det.
Ja, men det kändes ju
och
så.
Och då gav jag den till ungarna istället. Ja. Jag bara, nu kan inte du säga nej. Nej, och det roliga med den kollegan där, vi jobbade aldrig ihop.
Nej, gjorde ni inte?
Nej, för hon jobbar natt och jag jobbar dagtid.
Ja,
det enda det. Gången vi träffades, det var liksom...
Överrapporteringen typ.
Ja,
mm.
Men ändå klickade vi. Och hon är ju en av mina bästa vänner idag.
Ja. Hon är fantastisk.
Hon är min stöttepelare i
underbar
allt. Ja, definitivt. Mm. Jag bara älskar henne. Och det är roligt liksom att man har fått en annan sorts relation. Liksom när man har lämnat de här... Man har fått nya vänner.
Ja, det har man.
På ett helt annat sätt. Mm. Och man är tacksam för de här vännerna på ett annat sätt än vad kanske var tidigare.
Ja, men hon också ser ju verkligen vad... Hon har ju sett hela tiden vad du har behövt.
Mm.
Eller vad alla egentligen här.
Ja. Men hon kände ju det. Liksom, istället för att stoppa ner en sån här jävla låda till... skicka iväg utomlands så kände hon... Ja, men det vill, då kan jag istället lämna på kvinnojouren.
Mm.
Vilket jag tyckte var smart.
Otroligt uppskattat.
Ja, hon berättar ju för andra också. Så det är inte bara hon som har lämnat. Ofta har ju hennes andra kollegor också kommit med
just
saker.
Just det. Ja, jag kommer ihåg när de kom med, liksom, ja, med kläder och sånt.
Ja.
Då hade de ju samlat in hela jobbet. Alltså det var ju mängder.
Ja.
Man bara fick välja och vraka.
Och många hade ju prislapp kvar.
Ja, ja precis.
Så det...
Och det var inte så att hon kom med skräp.
Nej.
Det var
nej.
Jättefina saker.
Ja, definitivt.
Fick jag på skolan en gång.
Ja.
Rädda min vinter. Ja, men så snabbt.
Hon räddade min vinter också i vinterjacka.
Ja.
Mm, det gjorde hon.
Nej, hon är underbar.
Ja, det är hon. Och sen har vi ju samma intresse, hon och jag också, hundar.
Ja, precis. Men jag tycker också att det är väldigt fint med sådana människor som på eget bevåg gör sådana saker. Utan att du ens har yppat någonting om vad du behöver så ser hon det bara.
Ja.
Och det är väldigt fint. Jag menar, hon känner ju inte mig och mina barn.
Nej.
Men ändå valde hon att liksom skänka så mycket saker.
Hon var ju ibland gråtfärdig när jag berättade hur ni hade reagerat.
Ja. Nej, men var gud. Hon.
Men ja, det var ju ni fin. Också.
Verkligen.
Var du. Du var ju det många gånger.
Ja. Nej, men jag, man är inte van att ta emot hjälp.
Nej.
Man men är man van... har ju inget val ibland.
Nej, men sen är ju det liksom... Man har ju inte varit van på grund av att man levt i de förhållandena.
Mm.
För där har man bara fått skit.
Mm.
Och helt plötsligt så öppnades en ny värld. Där folk hjälper.
Mm.
Man bara... Det blir så stor kontrast.
Verkligen.
Men man har ingen aning om någonting.
Nej.
Att det finns sådana människor. När man är liksom van att leva på ett isolerat sätt. Och liksom har fått höra att liksom man inte duger till någonting. Och ingen är liksom intresserad av att höra vad du har att säga. Eller sådana saker. Sen helt plötsligt kommer du ur den världen. Så blir det sån jävla krock. Att...
Ja, men liksom alla människor. Jag tror nästan alla som jag har pratat med också. Har ju faktiskt erbjudit sin hjälp. Mm. Eller sagt, liksom, hör av dem, det är någonting. Och, vilket är jättefint. Mm. Men jag skulle aldrig höra av mig och be om hjälp.
Nej,
tyvärr. Så att det är någonting jag tar med mig från den här resan. Det är ju faktiskt att jag är ju den här mer personen som... Jag kommer inte erbjuda mig hjälp. Utan jag kommer med hjälpen.
Precis. Samma här.
Ja, jag kan komma med matlådor. Jag kan komma med kläkassa.
Ja.
Alltså...
Men det var det jag brukade alltid trösta mig med liksom när folk kom med saker eller folk hjälpte mig. Då brukade jag att en vacker dag kommer jag kunna ge tillbaka.
Mm.
Alltså en vacker dag kan jag ge tillbaka. Mm. För jag vet hur det känns att vara på den sidan. För jag har liksom inte heller någonsin tagit emot hjälp eller frågat om hjälp. Nej, det är inte min starka sida tyvärr.
Nej.
Nej, jag vill klara mig själv precis som du. Man vill ju bara klara sig själv och liksom stå på sina egna ben. Och... Men du Maria, ska vi kanske gå in på lite de här anhöriga till honom?
Absolut.
Hur såg det ut för din del? Ska vi börja med dig?
Ja, var ska jag börja någonstans? Jag kan börja som så här, jag hade jättefin relation med hans barn.
Mm.
Hade jag. Jag har träffat hans mamma.
Mm. Hur var mamma?
Jättetrevlig. Jättegullig, ja. Verkligen. Mm. Men det var inte något frekvent. Alltså vi möttes bara två gånger.
Ja.
Så att det var liksom, vi hade ingen relation på det sättet. Så. Sen har jag fått hotbrev av hans släktingar.
Hotbrev?
Ja, det har jag fått 2 eller 3 gånger i alla fall. Det är polisanmält också.
Men va?
Ja, så att det är väl... Nej, men det var det jag hade. Om alla...
Får man fråga vad det stod i breven? Vi kanske inte kan gå in på det, jag vet inte.
Nej, jag tror inte att jag ska outa det faktiskt. Nej. Men det var ju inga trevliga saker, om man säger så. Ja. Så att, ja, de, jag har ju förstått vad de tycker, om man säger så. Att,
Eller de kanske inte tycker det, utan han har hjärntvättat dem att tycka på det sättet.
Alltså, de har ju aldrig träffat mig.
Nej.
Så de har ju aldrig hört min sida
av det. Så då vet de inte egentligen vem du är och hur du är. Så då, då har han gett en bild av dig till dem.
Jo, så är det ju.
Och att du är ett psycho-ex.
Ja, ja, men precis. Att det är
alltså,
liksom,
det är ju standard oftast.
Verkligen. Nej, så att... jag har liksom... Det enda liksom... Jag
har du träffat några av hans vänner då?
Nej, aldrig. Alltså så här hej hej typ.
Ja, bara snabbt.
På stan.
Ja.
Men aldrig liksom att jag fick vara med när han skulle träffa sina vänner eller liksom släktingar och så. Utan det var liksom... Jag var aldrig inkluderad.
Nej.
Och där, det kan man ju undra varför. Ja. För har man ingenting att dölja så döljer man ju ingenting.
Nej, precis.
Kan jag känna.
Ja.
Och jag... Väldigt tydligt för mig blev ju på rättegången... När hela åskådarbänken, nu var det ju bakom stängda dörrar, men de fick ändå vara med i vissa små tillfällen, eller vad säger man. Då var ju liksom, åhörarna var ju fullt på min sida.
Mm.
Men han hade inte en enda anhörig med sig.
Oj, ja men det så, säger mycket.
Ja, men det var ju ganska talande liksom, faktiskt. Så att jag undrar ju hur mycket de vet överhuvudtaget.
Ingenting.
Nej. Så att,
de vet bara det han har berättat.
Ja. Och det är ju säkert samma historia som han körde om sitt ex.
Mm.
Att jag är psyksjuk och sådär.
Ja, precis. Mm.
Men hur har det sett ut för dig då? För jag vet att det har sett väldigt annorlunda ut för dig egentligen.
Ja, det har det faktiskt. Jag har ju träffat... I början träffade jag ju inte hans familj.
Nej.
Det var bara en snabbis träffade
jag. Eller första åren typ, va?
Ja.
Mm.
Men en av kompisarna har träffade ju kanske in hälften av vårt förhållande så blev jag bli inkluderad på träffarna.
Var det du som liksom, för att jag menar jag vet att jag påpekar det ganska mycket att typ varför jag, du vill aldrig ha med mig liksom.
Jo men jag vi pratar ju mycket om det för att jag liksom. Han fick ju alltid följa med och träffa mina om han hade tid eller om han ville eller om han inte hade 10 000 andra ursäkter.
På hans villkor.
Ja, liksom. Precis. Men, och så, jag ville ju jättegärna träffa hans vänner för det, jag tycker liksom, för mig på något sätt då, inte längre, tycker jag att det säger mycket om personen.
Ja, men det vill man ju.
Ja, men nu för den tiden tänker jag inte så. För att liksom, de vännerna som jag har träffat, de är faktiskt jätteunderbara.
Mm.
Alltså helt empatiska människor. Framförallt en som jag kan faktiskt sakna honom fortfarande idag. Jag har bara lust att skriva till honom och bara tacka honom för att han var ett stöd och tack för att han varnade mig och tack för att han fanns där.
Mm.
För mig. För att det liksom, som jag har berättat tidigare, liksom, han kunde ju ställa sig framför mig när vi träffade folk.
Mm. Men den ditt här, ex alltså.
Ja, precis. Mm. Men den här vännen gjorde alltid så att jag var inkluderad i alla samtal.
Mm.
Oavsett om det var samtal som jag inte kunde ett skit om. Egentligen. Men han frågade alltid, vad tycker du, Tanja?
Mm. När ditt ex var med, eller?
Ja.
Ja, han vågade det liksom.
Ja, definitivt.
Mm. Vad fint.
Ja, men han var, alltså, jag var så förvånad att han hade en sån vän.
Mm.
Alltså, som var, hade så stort hjärta. Och så, alltså, helt otrolig människa. Alltså vi hade så mycket fina samtal. Och så liksom, kunde jag ju följa med mitt ex till jobbet. För han jobbar ju ibland för den här vännen. Och då kunde den här chefen då, eller hans kompis, eller vad man ska säga. Ja, Tanja, ska du följa med? Vi ska åka och kolla det och det liksom, och till företaget. Och jag bara, ja, visst. Och jag hängde på honom. Och, alltså det var helt otroligt. Alltså jag... Jag kommer ihåg faktiskt, jag kommer ihåg att jag skämdes över min egna tanke att jag satt bredvid där och tänkte, varför kan inte mitt ex vara så där?
Mm. Lite mer som honom liksom.
Ja. Och han pratade om sina tjejproblem, nej men alltså sånt, och jag pratade väl en del om våra problem. Och han varnar faktiskt mig att flytta inte ihop med honom.
Mm, han gjorde det.
Ja.
Men tror du att han visste att han var en förövare?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag tror faktiskt inte det. För jag tror någonstans det, för att jag kommer ihåg när jag berättade för honom så var han så chockad.
Okej.
Han var jättechockad.
Så att han egentligen visste ingenting tills du öppnade dig, om man säger.
Ja, det var först i slutet innan jag lämnade.
Mm.
Så berättade ju att han hade tagit strypgrepp på mig. Han var helt chockad. Mm. Han var helt tyst. Och jag kan förstå honom. För de hade ju känt varandra 20 plus år. Liksom, mm. Att helt plötsligt få en sån här nyhet. Han varnar ju mig angående pengar också. Att det liksom,
för det visste han.
Ja.
Mm.
För han hade ju känt exet innan. Och de hade... Jag vet inte hur mycket de har pratat. Jag går inte in på det överhuvudtaget. Nej. Men han var, jag kommer ihåg att han varnade mig i alla fall. Och sen jobbade ju mitt ex ofta svart hos honom. Och då sa jag ju att ni möjliggör ju hans beteende. Genom att han får komma och gå hur han vill.
Mm.
Och det gjorde faktiskt att han fick inte jobba där mer.
Nej.
Vilket jag tyckte var... skönt, för att jag kände att han måste ju bli vuxen någon gång och ta ansvar.
Ja.
Och ha ett jobb.
Mm.
Så att det är liksom ett fast jobb och inte bara sluta konstant och
komma och gå som man vill. Liksom.
Ja, alltså det blir inte bra för honom, alltså hans kompis då heller.
Nej.
För där har han bokat in jobb på grund av att han ska vara där och sen försvinner han bara.
Mm.
För det var ingen framförhållning där heller. Överhuvudtaget. Och sen var det... Mitt ex hamnade ju på sjukhus en gång. För han var sjuk. Då fick jag sova över hos den här kompisen. Och när jag vaknade på morgonen så åt vi frukost tillsammans. Och han var en sån här som läser tidningen. Och så gav han mig en del av tidningen. Vilken del vill du läsa först? Och det var så här liksom... Det var så... Wow.
Det var, ursäkta?
Ja. Nej, men det var verkligen så här, liksom att, så omtänksamt. Jag var så rörd av den lilla gesten.
Mm. Men det är ju så himla vidrigt. För att det är ju helt självklara saker.
Ja, för mig var det ju inte det.
Nej, jag vet. Man är ju så normaliserad i våldet.
Ja, alltså det var så sjuk känsla.
Ja.
Det var ju liksom, jag bara, och så satt vi och pratade om nyheterna vad vi läste.
Mm.
Det var inte tyst. Alltså... Nej. För det var det alltid med mitt ex.
Jo, han straffade ju mycket med tystnad.
Ja.
Ja.
Så det var inga diskussioner. För jag, liksom, jag har alltid till exempel haft med mina barn att man pratar vid matbordet och allting. Liksom. Man går igenom dagen eller liksom planerar liksom dagen eller veckan eller vad som helst. Men med mitt ex var det ju aldrig sånt. Det var ju tyst jämt. Och med den här vännen så vi pratade. Mm. Alltså det var...
Helt skön känsla liksom.
Det var magisk känsla. Med honom så sörjde jag också många gånger det här att som hans kompis och jag hade så djupa samtal. Att varför kunde inte jag ha det med mitt ex? Alltså det kunde göra mig ledsen också. Och se att det fanns såna här män som verkligen brydde sig och som verkligen kunde föra samtal och de här små sakerna.
Men att du ändå vågade anförtro dig han på det sättet.
Men det var någonting över honom som jag kände att jag kunde lita på honom.
Ja, du måste ju haft ett enormt förtroende för han.
Ja, och sen jag frågade ju mitt ex om han hade berättat någonting. Han hade aldrig berättat någonting. Nej,
var lite exakt sjuk på han.
Inte som han sa i alla fall.
Nej, eller visade liksom.
Nej. Så jag har faktiskt ingen aning. Eller så lite han bara på sin vän.
Precis.
Men sen var det också att när vi bodde i den här lilla stugan, jag och mitt ex. Så var den här kompisens ex bodde granne med oss. Och hon kunde ju ringa liksom och be om hjälp av mitt ex. Och jag vet att jag många gånger kanske inte betedde mig
bra när jag träffade henne. Men det var på grund av mitt ex, för att han släppte ju allting för hennes skull.
Mm. Och sprang typ.
Ja, plus att jag skulle följa med och se hur duktig han är.
Mm-hmm.
Vad han gör för henne. Typ och liksom, han kunde börja tjafsa med mig där.
Och inför henne?
Ja. Så jag kände mig dum och jag är inte den, liksom, jag gillar ju inte att bli alltså klankad på framför folk. Så jag,
nej, vem fan gör det
liksom? Så jag vågade säga ifrån när det var någon annan med. Och jag tror att hon tog det att jag har varit sur eller svartsjuk över att han hjälpte henne. Och det är liksom någonting som har stört mig mycket efteråt. Men så var ju inte fallet, utan det var ju mer det här att han släppte allting och visade liksom hur duktig han är för någon annan.
Ja, men också så, det här att du visste ju säkert att han skulle aldrig göra det för dig.
Nej, det gjorde han aldrig.
Nej.
Det gjorde han inte. Och men det var därför han också ville att jag skulle följa med.
Mm.
För att jag skulle se det hela. För att det skulle såra mig.
Så förnedrande liksom. Ja,
och att det skulle såra mig. Att jag skulle känna mig mindre värd.
Mm.
Så det liksom, men jag skämdes många gånger efteråt och jag kände det här liksom, stackaren, hon kommer ju tro att jag hatar henne, men det gjorde jag aldrig. Det var ju bara hans beteende jag hatade och hans beteende som fick mig att reagera.
Mm, vilket är helt förståeligt.
Ja, men jag önskar bara att jag kunde bara förlåta.
Ja, jo.
Nej, men få förklara mig.
Mm.
För, ja, men det är någonting som...
Ja, men har man inte helhetsbilden så kan det ju lätt bli
ja.
Att man tror något annat kanske.
Ja, definitivt. Mm. Men jag kan bara tänka liksom hur jag själv hade reagerat.
Precis.
Du hade säkert också tänkt
bara, liksom, jo, jo.
Vad fan.
Ja.
Vad förlåt att jag frågar honom om hjälp. Mm. Nej, men lite så. Så jag... Nej, det är väl snällt att hon fick hjälp. Men jag fick ju lida av det efteråt alltid.
Ja.
Eller där och då också. För jag fick ju hans blickar och han började tjafsa med mig och trycka ner mig och...
Mm.
Allt sånt framför andra. Så det var inte kul. Var det inte?
Nej.
Sen ska vi gå in på hans släkt. Eller vad man ska säga. Bror. Och brors.
Ja, för han träffade du. Men det var också på slutet, eller?
Ja, det var bara sista tiden.
Mm.
Var det, faktiskt. Jag träffade bara honom en snabbis en gång när vi skulle flytta långt från deras stad. Till andra sidan av Sverige typ. Och den kontakten var ju inte så bra då. Det
ville
ju träffas bara 10 minuter.
Ah, okay.
Så det var ju ingenting. Inte så att man kunde bilda en uppfattning om honom.
Nej, eller nej, men exakt.
Enda jag hade hört det liksom hela tiden att brors fru var ett psycho.
Mm-hmm.
Att hon var en, vad heter det, bestämd kvinna. Och att hon var en bitch. Och det var synd om hans bror för att hon bestämde över hela hans liv. Och så det var, henne fick jag ju träffa långt, långt senare.
Okej, okay. Men stämde den bilden då?
Nej, gud nej, vilken underbar kvinna.
Nej, du skämtar.
Hon var så underbar, alltså jätteunderbar. Ja, hon är en stark kvinna, absolut. Så jag förstår idag.
Vilket hot hon var.
Ja, för hon var inte den tysta typen.
Nej.
Hon sa vad hon tyckte och tänkte.
Bra.
Och jag gillade henne redan från första gången när jag träffade.
Trots allting du hade hört. Liksom,
ja, men jag är liksom ändå sån här som försöker bilda min egen uppfattning om folk.
Mm.
Jag försöker att inte lyssna på skitsnack. För det är deras uppfattning och jag kanske har en helt annan.
Mm.
Som han hade ju sagt också att hans ex hade inte gillat henne heller. Att de hade alltid haft problem med varandra. Men jag hade aldrig några problem.
Men hur var hans brorsa då?
Oj, det var också en underbar människa.
Mm.
Alltså jag tänkte många gånger, fan gick fel. Titta på honom och titta på mitt ex. Alltså. Han ljög aldrig för mig.
Nej.
Aldrig. För ibland så ringde vi varandra när jag var på väg hem från jobbet. För att inte mitt ex skulle veta när han ville berätta någonting.
Oj!
Ja, och då handlade det ju om pengar. För han hade ju skuldsatt en av... deras vänner hade han.
Ditt ex alltså?
Ja, han dejtade ju henne.
Okay.
Det var den andra kvinnan som jag fick veta sen efteråt.
Mm.
Och då frågade jag faktiskt en gång i telefon om han hade varit ihop med henne under alla dessa år någon gång. Och då svarade han, han var tyst ett tag. Och sen sa han att de har haft på och av förhållande under den här tiden.
När ni var ihop.
Ja. Så jag fick ju det bekräftat.
Mm.
Av honom.
Fy fan alltså.
Ja. Men det var skönt. Alltså, jag är jättetacksam att han inte ljög för mig.
Mm.
Jag är supertacksam för jag älskar ärlighet. Jag älskar rakhet. Alltså det
jo,
men såra mig hellre med sanningen.
Mm.
Alltså det kan jag ta. För det var ju någonting som jag alltid hade misstänkt och nu fick jag det bekräftat. Så jag tror att tack vare den här brodern så vart jag ju starkare i mig själv och vågade konfrontera på ett annat sätt mitt ex.
Jag tycker ändå det är liksom väldigt fint av han att inte skydda sin bror.
Ja, faktiskt.
För att det är nog det mest naturliga folk gör.
Och sen när vi fick veta om det här med pengar också, det var också skönt för mig.
Mm.
För jag kände mig inte blåst ensam. Utan att det fanns andra. För nu visste jag att det fanns två.
Ja, sen också att man får den här bekräftelsen.
Ja.
Att man inte är helt dum i huvudet liksom.
Precis. Han var faktiskt den första jag ringde efter strypgreppet. Hans bror alltså.
Men gud, alltså vilken risk du tog.
Men jag hade ju ingen annan jag kunde ringa.
Nej, du hade inget annat val.
Nej, jag hade absolut inget annat val.
Men jag tror faktiskt att det här är rätt ovanligt.
Mm.
Att man kan prata, att man vågar prata med hans anhöriga.
Men jag var så panikslagen. Jag var så panikslagen.
Mm.
Och chockad över vad som hade hänt. Så det var det enda jag tänkte på. Vart ska jag ta vägen? Vart ska jag ta vägen? Vem känner jag? Vem känner jag? Och då var det han.
Ja.
För vi hade ju pratat ändå ganska mycket i telefon lite då och då. Och jag hade öppnat mig för dem. Och...
Jo, men man har ju hört många kvinnor som fått en total motreaktion. Ja. Där de har ställt sig på mannens sida.
Ja, men då vet du vad han sa?
Nej.
Kom hit.
Nej.
Sa han.
Vad fint.
Nej, han sa först, sa han, vad fan, sa han.
Mm.
Och sen bara, kom hit.
Mm. Men han trodde på dig.
Ja.
Mm.
Gjorde han.
Alltså, tror du att det var första gången han hört de här sakerna av sin bror?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag tror det.
Ja.
På något sätt. Det känns... Eftersom exet innan mig, där hade de ingen relation på grund av att hon inte kom överens med frun.
Mm-hmm. Så de var inte tajta liksom?
Nej.
Nej.
Så, nej. Jag tror inte de visste hur han är.
Förutom det ekonomiska våldet.
Precis.
Mm.
Där visste de ju.
Ja. Men det är ju inte så svårt att föreställa sig heller att om liksom ens bror kan utsätta någon för det ekonomiska våld, att liksom det kanske förekommer andra grejer också. Han kanske ändå hade sina aningar, men han visste liksom inte.
Mm.
Det vet man ju inte.
Nej, det vet man ju inte. Men det här är faktiskt de människorna jag saknar mycket.
Mm.
Alltså jag saknar hans kompis och jag saknar den här brodern och frun.
Jo, det blir ju en sorg. Man förlorar ju dem också.
Så ibland så tänker man så här, ja men när man åker förbi kanske liksom att ja men man har lust att bara skicka ett meddelande. Bara hej, bjuder du på kaffe? Men jag har ingen rätt till dem.
Nej.
Känner jag. Jag har ingen rätt till den relationen överhuvudtaget. För det är ju hans släkt och hans vänner. Men jag kan ändå sakna dem. Och jag har sån lust att tacka dem ändå vad de gjorde för mig.
Mm.
Alltså det känner jag. Det vet du, det har jag sagt till dig också att jag bara lust att skicka ett tack
meddelande. Jag. Samtidigt så det är ju egentligen inget extraordinärt de har gjort om man säger så.
För utan mig det, är det.
Jo, jag förstår det, men det är ju ändå helt normala reaktioner och så ska det ju vara.
Mm.
Jag önskar att varenda anhörig reagerar på det sättet.
Ja.
Men tyvärr så är ju ibland blodsband tjockare.
Ja, men så är det. Jag begär ju inte någonting annat. Jag begär ju inte att bli deras bästa vän eller någonting överhuvudtaget.
Nej, men jag tycker ändå det var fint att de faktiskt...
Tog sig tiden.
Ja, men att de också markerade att det han gjorde inte var rätt.
Men efter att jag har lämnat honom så har det bara varit totalt tystnad från deras sidor. Vilket jag kan känna är sorg.
Det förstår jag.
För mig. Alltså totalt tystnad, så jag har ju ingen aning om han har hjärntvättat dem eller någonting.
Nej.
Så.
Vad men, som har hänt efter oss vet du inte liksom.
Nej. Och det, jag försöker inte lägga energi på det heller. De fanns där och då, vilket betydde mycket för mig då. Och jag är tacksam för det. Och jag har ingen, som sagt, jag har ingen rätt till de relationerna egentligen.
Nej, men exakt.
Tycker jag inte.
Men du kunde lika väl fått hela släkten efter dig, liksom.
Ja, som vissa andra.
Ja, jo, tack.
Utan att nämna några namn som heter börja på M.
Ja, så att jag tycker det var ändå väldigt modigt där.
Ja.
Du tog en stor risk.
Ja, jo.
Men fint att de faktiskt markerade att det var fel.
Ja, precis. Sen hoppas jag att de gör det framöver också.
Mm.
Men jag tror inte...
Tror du att han har markerat till sin bror? Konfronterat han?
Det kan jag tänka mig att han har tagit upp. För han var ändå en väldigt rak människa. Han ljuger inte.
Nej.
Men hur han har lagt upp det har jag ingen aning om. Men han har säkert frågat.
Mm. Men de har kontakt, vad du vet.
Ja.
Ja.
Det är ju hans bror.
Mm.
Så klart att de har kontakt.
Ja, men jag hade fan klippande med min bror. Om han hade liksom misshandlat sin fru.
Ja.
Det...
Jättsmisk.
Ha?
Jättsmisk.
Ja, det är väl ett annat avsnitt, va?
Ja, precis.
Ja, oh, kära värld.
Ja, så nu är jag väl den där psykfallet till ex.
Ja, det är jag ju också.
Ja, nej, om man tänker liksom att när de pratar så är vi psykfallet till
jo,
ex.
Jo, men så låter det ju
om
alla kvinnor som de någonsin kommer träffa.
Ja.
Och har träffat. Så att det är inget konstigt.
Nej.
Så brukar det låta.
Mm.
Men då ska de här psykbrudarna avrunda det här avsnittet.
Men nu har vi pratat om det här som lyssnarna ville att vi skulle prata om. Och det var faktiskt ett väldigt bra avsnitt, tycker jag.
Tyvärr hade jag inte så mycket att bidra med där. Men det var väldigt intressant att höra din del. Mm. Och din sida av det hela.
Ja, men det hade du visst det. Du hade ju dina hot. Och
ja. Men då tycker jag vi rundar av för idag.
Ja. Vi har fått sagt det vi ska, tycker jag.
Ja. Och tack för att ni har lyssnat. Följ oss på Instagram. Ni kan stötta oss på Patreon så vi kan fortsätta med den här podden. Och följ oss på TikTok, Facebook.
Mm.
Och allt det där.
Precis.
Och behöver ni så ringer ni givetvis till Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50.
Och via akuta fall 112.
Tack för den här veckan.
Tack så mycket.
Hej då.
Puss, hej.